Tack så mycket. Vi skulle vilja ha 2 varmrätter med den där potatis, zucchini och... Det är helt enkelt. Ja, så vi vill dricka vin till den, va? Har du något kul som passar särskilt bra till den, så ta det. Ja, då tar vi Riesling. Ja, bra. Where I first at second but first met you, not me but you, with your eyes not but your eyes so blue, not green but blue.
Lunch med Montelius avsnitt, jag vet inte vilket, men ett avsnitt i alla fall.
Ja, vi ska snart prata om Bianca Ingrossos cyniska såväl som idiotiska inlägg eller video.
Ja, den videon alltså. My God.
Det ska vi snart prata om. Men först måste jag ju faktiskt, eftersom det är ju, nej men det är ganska precis en månad sedan, din man ringde till mig och berättade att Kristina Lugn var död. Så jag måste ju fråga dig hur du mår.
Ja, jag vet inte riktigt hur jag mår. För jag är fortfarande i... chock kan man säga. Så att jag mår olika dagar. Jag vet inte, många av er som hör det här har säkert också varit med om att någon sån person som har varit en extremt nära familjemedlem har dött och att det händer plötsligt. Då hamnar man ju, eller jag i alla fall, men det var för er, men jag befinner mig i en annan tideräkning än hela resten av världen. Så att för alla andra har det gått en månad sedan det här hände. För mig har det ibland inte hänt alls. Ibland hände det alldeles nyss. Idag. Ibland tänker jag att jag är inte beredd på att det här ska hända riktigt än. Så jag skjuter upp det. Och leker att det händer om ett tag istället. Alltså jag vet inte om det här är begripligt. Men jag är inte där alla andra är.
Jag tycker att det är begripligt.
Jag är i chock, min hjärna är konstig.
Ja, det påminner om någon känsla man kan få. När någonting sånt här fullständigt hemskt och tragiskt händer. Att man liksom tittar på världen och bara undrar varför liksom blommorna blommar och, men, eller hur?
Ja.
Därför att ja, det är så surrealistiskt att allting pågår, därför att där man själv är så är det som att man står på en liten kall plats liksom, medan alla andra springer omkring i solen
och alla andra tycker att det är så självklart. I och för sig så är det ju det. Alltså det är ju normalt att dö.
Ja.
Och det är ju normalt att ens föräldrar dör. Det är liksom livets själva konstruktion.
Ja.
Men det är inte normalt för den. Det händer naturligtvis. Utan det är totalt onormalt och förnuftsvidrigt och... behöver repeteras många gånger innan man förstår det.
Mm.
Och när det har hänt så får man en massa frågor.
Mm.
Och de kan vara, hur vill du att vi gör med det här? Vad ska det vara på den här begravningen? Hur ska det gå till? Har du någon synpunkt på vad vi ska göra med det här pappret? Behöver du hjälp med det här? Massor med sådana saker.
Mm.
Men ingen frågar, är du beredd att godkänna att den här döden har ägt rum? Eller vill du att vi tillfälligt återkallar den så att personen i fråga kan leva, att vi liksom spolar tillbaka?
Mm.
För att man var inte beredd när det hände. Alltså... utan det känns som att nej, han inte repeterade, han inte liksom, utan nu, nej okej, nu kan det bli den 9 maj och jag kan gå in i det och komma tillbaka och det kan hända, för nu har jag liksom, nu har jag värmt upp inför det här. Men nej. Hela resten av världen är bara, jaha ja, okej. Okay, ja, men ja. Nu är det ganska mycket här som har varit. Nu har det varit dödsrunor och det har varit begravning och det har varit det här. Så nu är alla helt överens om att det har hänt.
Ja.
Utom jag, som fortfarande står så här och tänker, ja okej. Okay. Nej. Ja, ni säger att hon är död. Mm. Jag ska titta på det. Så. Utom då när den här insikten kommer. Och det gör den ju utan förvarning.
Mm.
När den kommer liksom med full kraft. Och det går inte. Det går inte att prata om i en podd. Hur det, är. Det är. Ja. Säkert olika för olika människor. Men för mig är det fruktansvärt. Fruktansvärt. När det händer.
Mm. Men jag kan, alltså, hon var ju en sådan offentlig person. Det är många som liksom kände att de hade tillgång till henne på olika sätt. Och det var många som skrev väldigt snabbt.
Mm.
Var det och du skrev ju så småningom också som någon slags reaktion på det här. Var det särskilt svårt att bära då? Var det en del av det här att alla bara så snabbt accepterade att hon var...
Men det blir ju en smash and grab som jag skrev i min text. Ja. Det blir en smash and grab.
Ja.
Men det är ju inte deras fel. Jag har ju också skrivit runor.
Ja.
Över Jörn Donner till exempel. Och flera andra döda har jag skrivit runor över.
Ja.
Och de hade ju också familjer. Och det är inte det att jag tycker att det är fel liksom. Att folk gör det. Eller fel att människor vill tänka och reflektera kring en död författare. Varför skulle det vara fel? Och om jag inte vill läsa det så behöver jag inte läsa det. Vilket jag inte heller... Jag har inte läst allting. Jag har läst en liten bråkdel och det är ett par texter som jag faktiskt tycker var väldigt bra.
Mm.
Men det är från människor som jag också vet kände henne mer eller mindre och hade ett förhållande till hennes författarskap som hade hållit på i decennier.
Mm.
De skrev ju väldigt bra och jag tror att när jag har kommit längre så kan jag kanske gå tillbaka till de texterna och liksom verkligen ha någon sorts hjälp av dem.
Mm.
Sen så finns det de som bara skriver lite mer rutinmässigt för att det ska skrivas en runa och de påverkar inte mig positivt eller negativt, de skiter jag bara i. För man får komma ihåg att jag har ju levt med det här i hela mitt liv, att det skrivs om olika aspekter av hennes liv och sen skrivs det också om hennes död. Det förstår jag. Och klarar. Och det är liksom en helt annan... Det är en helt annan dimension som alltid har legat liksom ganska långt ut i periferin.
Mm.
När du och jag tittar på Wahlgrens värld, då ser ju vi liksom... Då börjar vi relatera till de här Pernilla och Bianca och allt vad de heter. Och skapa ett förhållande till dem. Men... nu var ju dåligt exempel kanske Wahlgrens värld. Därför att för dem, de kommer säkert att filma när Kristina Skolin dör eller något. Nej, usch vad hemskt. Nej.
Ja, alltså, jo, nej.
Det var ett dåligt
kanske
exempel.
Inte efter, nej, men det kanske inte var så himla dåligt exempel.
Men jag menar bara att sen, när det händer någonting som gör att liksom allting ställs på sin spets.
Mm.
Då är det så här, för de som tittar utifrån, för de som bara läser om det i tidningen, så är det som står i tidningen i mitten liksom.
Mm.
Men för mig så är det... Det är ju liksom ett litet bi som surrar väldigt långt borta.
Ja,
det är inte i mitten av mitt medvetande.
Nej, nej.
Så folk skulle egentligen till och med kunna skriva en skitdålig runa.
Mm.
Och det är inte det jag kommer att komma ihåg.
Mm.
Utan det är det som tidningar håller på med, som jag själv har hållit på med.
Mm. Mm.
Och det är en sak. Och det privata är en annan sak. Och den offentliga personen är en sak och privata personen är en helt annan sak. Så är det ju. Det kan aldrig vara på något annat sätt. Inte ens i Wahlgrens värld kan det vara. Inte ens när det ska föreställa. Wahlgrens värld ska ju föreställa en berättelse om privatpersonerna Pernilla och Bianca. Men det är ju inte det. Det är fiktion. Mm. Det är fiktion hur mycket man än vrider och vänder på det. Mm. Det offentliga kan aldrig bli samma som det privata.
Nej.
Men det är däremot en del av det där att... att jag känner mig utanför. Jag känner mig utanför liksom... allt egentligen, därför att jag inte hänger med. Jag hänger inte med. Jag vet inte vad jag ska svara på hur jag mår eller vad jag vill eller hur det är, därför att jag är inte där alla andra är. Jag har inte gått igenom det här än, helt enkelt. Det är det riktiga svaret faktiskt. Jag tror det tar mycket, mycket längre tid. Jag tror att det kanske är något smart med det där som fanns förut, som var sorgeår. Att man hade ett helt år.
Ja. Man skulle vara klädd i svart och man hade sorg. Liksom. Eller man hade ett svart band hela året. Ja.
Vet du vad jag gjorde, Gunilla? Det här är jättebarnsligt. Apropå svart band.
Vadå?
Jag var... på väg till parkleken med mina barn för några dagar sedan. Och då så passerade vi vår lokala frisersalong. Jag klipper mig ju aldrig, men liksom min man och alla barnen klipper sig där och vi har en relation till dem. Och hon som brukar klippa för det mesta, hon har ju också haft en relation till Kristina, för att inte för att Kristina klippte sig, men för att hon ofta såg henne. Det är många i Vällingby som såg henne jätteofta.
Ja, för att hon var ju ofta.
Hon var jätteofta för att hälsa på barnbarnen. Och vet du vad jag gjorde, Gunilla? Ja. Märk väl nu att jag fyller 45 i juli. Jag gjorde ett extra hål i mitt ena öra.
Titta, ja.
Med en svart
sten.
Plupp. Jag vill inte säga att detta är mitt sorgband. Men det var en ren impuls. Att nu så ska jag göra det. Jag vet inte varför jag gjorde det. Men på något sätt är det en del av en krisreaktion, tror jag.
Ja.
Att bara få ett ryck och göra en sån sak.
Och göra ett ingrepp på sin kropp också.
Jag ville göra något som gjorde ont. Det var lite självskada också. Det var lite självskada. Det gör ju inte så ont. Men alltså, det bränner till. Och så känns det lite så där efteråt. Bränner till liksom. Just och sen så är det lite skört efteråt.
Och sen är det där.
Och sen sitter den här.
Och hjälper det lite grann.
Nej, men... jag kan inte riktigt sätta ord på det, men jag tror inte att jag skulle ha fått det där rycket om jag inte hade varit i en krisreaktion. Och då så dessutom så fick jag möjlighet att prata med den där frisören. Hon är väldigt gullig. Och hon sa ju till mig också att ja, sorgligt med din mamma. Jag brukar se henne på torget med din pojke, de skulle köpa godis och du vet sådär. Och sen så vände hon sig lite bort, hon skulle hämta den där pistolliknande grejen som man gör hål med. Och sen så när hon stod liksom med ryggen mot mig och hämtade den där, så sa hon: ja, det är livets gång. Och det hade jag ju kunnat tycka var banalt, men på något sätt så blev jag jätterörd. Men, för att jag inte har en nära relation till henne. Nej. För att hon inte... jag vet inte ens om hon vet att Kristina var författare. Utan, eller så vet hon det, men det spelar liksom ingen roll.
Det är som alla de här som gör en tatuering i en studio och berättar... jamen,
det kommer ju inte hända.
Jag kommer inte göra... jag vill se det, förlåt, det blir jag så.
Ska jag göra en tatuering där det står jag röker, ni kommer dö?
Ja. På din skinka. Och så kan du prata... med den här personen som inte heller har någon relation till henne, utan som bara ser det som, ja, det är livets gång. Ja, men de lyssnar på ett väldigt särskilt sätt när deras kunder berättar, åtminstone den här tv-kameran är på. Ja, men jag tror också det, alltså det är ett förtroende, det blir väldigt intimt i stunden, det gör ont.
Vilket har en poäng. Fysisk smärta behöver inte alltid vara dålig.
Nej.
Även om man inte är into BDSM, vilket jag inte är. Men fysisk smärta kan vara bra på andra sätt. Alltså det är ju inte farligt. Fysisk smärta som inte är farlig kan ju vara rätt så skön. Typ som massage kan göra ganska ont på ett bra sätt.
Just det.
Och jag kände på något sätt, men det, vet du vad det var också lite som? En invigningsrit på något sätt. För det är ju också så att jag går in i en ny del av mitt liv nu.
Där du är föräldralös.
Ja. Och det har jättemånga dimensioner. Det har jättemånga dimensioner att vara...
Eller är det rätt beskrivning?
Moderlös.
Ja, moderlös. Ja.
Typ föräldralös i praktiken eftersom min pappa inte finns i mitt liv.
Nej, just det.
Men, jag är ingens lilla flicka längre.
Nej. Men hur har du varit det? För min del, jag slutade ju vara någons lilla flicka väldigt lång tid.
Men det gör man ju förhoppningsvis.
Ja, men det beror på vad man har för relation till sin
mamma. Men det gör man ju alltså egentligen.
Hon hade ju inte, alltså hon var inte, ja, alla mödrar är olika, men hon var ju inte den som jag ständigt ringde för att få råd om hur jag skulle ta nästa steg i livet.
Det tror jag är jättefå. Alltså jag börjar undra, om jag gör en ovetenskaplig liksom undersökning, eller snabbt överslag i min bekantskapskrets.
Mm.
Och det är möjligt att jag mest är vän med människor som har haft det jobbigt på olika sätt. Mm. Men så känner jag. Ja, det är väl någon jag känner som har den relationen till sin...
Mm.
Sin, alltså som är så jättevuxen.
Där mamman är en stöttepelare.
Men där det är så att man... Så där som det är på film liksom.
Så som det är på film, ja.
Så brukar det... Jag tror inte det är så vanligt att det är så. Jag tror inte det är så vanligt. Alltså man får ju tänka på att en relation som pågår liksom ett helt liv. Mm. Det vore ju väldigt konstigt om den inte innehöll en enda komplikation. Eller ambivalens. Smärta. Mm. Besvikelse. På båda sidor.
Mm.
Alltså livet är ju så. Nära relationer är så.
Ja. Så att även om den här personen inte har varit en... Ett stödben, liksom ett extra hjul.
Men det där med ingen lilla flicka längre, det är faktiskt ett citat. Det var därför jag sa det. Det är ett citat ur en av hennes dikter. Det står, nu är jag ingen lilla flicka längre.
Mm.
Och det tycker jag bara gillar formuleringen. För att någon gång så var ju du säkert din mammas lilla flicka. Mm. När du var bebis var ju du det.
Mm. Jag var länge det.
Hur gammal var du när din mamma dog?
Jag är så jävla dålig på matematik.
Men
det är den sämsta frågan du
var
kan
ungefär,
ställa.
Jag är ju...
Nej, man kan säga så här att alla, jag hade fått alla mina barn.
Ja.
Och ja. Alla mina barn hann uppleva henne och kommer ihåg henne.
Men var du över 40?
Så, ja, det var ju. Jag var ju liksom i en rimlig ålder, säger så. För att...
Ja, man ska nog helst vara över 40 om det går. Det roliga är ju att min mormor, hon levde ju tills jag var 43.
Ja, det är ju ovanligt alltså.
Kristina var...
Det hade jag ju.
Kristina var 69 när hennes mamma dog. Jädrar du?
Mm.
Hon fick ju ha kvar sin mamma, oavsett deras relation, så var hon inte med om... Och året innan dog min morfar.
Mm.
Så hon var ju långt över 60, hon var närmare 70 innan hon blev föräldralös i praktiken. Sen kan man förstås vara mentalt förälder, man kan ha en konstig relation och så här.
Ja, just det.
Men liksom, det är ändå, oavsett relationen, så är det en milstolpe när de faktiskt dör.
Ja.
Det är någonting med det. Med ens eget öde. Med ens egen historia.
Mm.
Den har ju ett före och efter att ens förälder.
Absolut är det så. Och jag kan ju... Hur ska jag säga här utan att det låter iskallt?
Mm.
Men nu under coronan så har jag ju... Då och då tackat min lyckliga stjärna för att mamma är död. Att inte min mamma sitter ensam på ett äldreboende. Eller att inte min mamma liksom får bara, du vet,
men det
drabbas
jag
av det här.
Det tycker inte jag är kallt, det tycker jag är omtanke.
Därför, ja, det är också en egoism på sätt och vis. Men det är
du både, skulle haft dåligt samvete och sådär.
Ja!
Och du skulle ha
oroat dig. Jag behöver inte ha dåligt
samvete. Det behöver du faktiskt inte ha.
Nej, och de flesta av mina väninnor runt omkring mig har ju De har mödrar som de har dåligt samvete för. På ett eller annat sätt. De går omkring tyngda av det här varenda dag. Inte bara på grund av coronan. För det här har ju funnits. Det finns ju hela tiden.
Mm. Men det här är ju ett extremläge.
Ja. Ja.
När man inte ens får.
Nej.
Och tänk vad man skulle hålla på då. Nu hann ju inte Kristina vara på något äldreboende. Men om det hade blivit så.
Och det hade ingenting med coronan att göra heller. Det kan man väl säga till lyssnarna. För det kanske de undrar.
Hon hade inte corona.
Nej.
Hon fick aldrig corona. Och det hade ingenting med hennes död att göra. Nej men jag tycker synd om alla som har liksom anhöriga. Mm. Som är i den här situationen. Som också blir. Alltså i coronasituationen.
Mm.
Och att de. På något sätt. En liten fraktion av allt det här är. Det här är också otroligt komplext att formulera så att det inte missförstås. Men det är ju väldigt många, ovanligt många, just nu som drabbas av att deras anhöriga dör när det inte liksom så att säga var tänkt att de skulle dö. Alltså det är ju ändå ett större antal än vanligt som dör i förtid.
Mm.
Vad man nu menar med förtid. Men du förstår vad jag menar.
Ja.
Och jag önskar ingen det ödet. Inte att dö och inte att förlora någon man älskar. Men på något sätt så känner jag att. Om det fanns något litet som jag kunde göra. Och det är ju ett par som har hört av sig till mig efter min den här texten i Expressen. Och skrivit att. Just det här, alltså att det finns många som har skrivit, det finns hur mycket som helst att läsa om sorg, men det är svårt att hitta texter, skrev någon, om chock, om liksom det här akuta, och att man inte förstår vad det är man är med om, och att man inte kan relatera till omvärlden. Det är svårare att hitta. Om jag då tydligen
det var
kanske.
Det. Ska vi bara berätta för lyssnarna. Den, vi får länka till den på något sätt.
Vi får
i alla
länka
fall.
Till den på
det
vår.
Det får vi göra. Jag minns inte rubriken nu. Men om man
rubriken vill. Var det går så fort för en människa att dö ungefär.
Ja.
Och den handlade lite om det där. Med att vara i fel tidszon.
Just det.
Men sen handlade den också om. Det där att människor claimar liksom någons död innan de allra närmaste har förstått vad det är.
Och de här bårlärkorna.
Bårlärkorna.
Ja.
Och grejen är, och det kanske också är en bra sak, att ni får, och lyssnarna, om ni blir irriterade på någonting som jag säger nu, så tänk på att jag är kognitivt nedsatt, så ni får faktiskt förlåta mig. Men ett annat problem som vi har just nu, det är det här med coronabegravningar. Man får alltså inte samla mer än 50 personer för en begravning heller.
Nej.
Vilket har förstört. Jag var på ett jobb för ett par veckor sedan där det var en som jobbade, jag kan berätta om det där jobbet sen, men en jag träffade på det jobbet var en ung kvinna som ingår i en, alltså hon hör till en syrisk ortodox kyrka. Och när de ska begrava sina döda, då är det liksom hela meningen är att alla ska vara där.
Ja.
Det är samma med bröllop.
Ja.
Så att om inte alla kan vara där, så är det förstört. Och nu dör människor i corona. Bröllop kan man skjuta på, men begravning kan man inte skjuta på. Så folks begravningar blir liksom inte som de ska vara.
Nej.
Och det är en ytterligare tragedi. Först förlorar människor sina älskade och sen kan de inte begrava så som de hade velat. Men om man inte har en sån stark tradition, vilket inte jag har, eller vi har, då i fallet med Kristina till exempel, och kanske en del av er som lyssnar, jag blir först panikslagen över att jag var alltså tvungen att göra en gästlista på 45 personer för att jag måste lämna också utrymme för de som jobbar med begravningen och jobbar i kyrkan. Och hur gör man då? Och jag tar inte ansvar för de de som är förtörnade över att de inte kom med på den där listan. Nej, för det kan jag inte ta ansvar för.
Nej.
Men hur gör man? Och sen slog det mig. När min vän Johannes Brost dog. Mm. Hans begravning var ju i den här Hedvig Eleonora. Och den var helt öppen.
Mm.
Och där var det... Jag läste en dikt där faktiskt. En Nils Ferlin-dikt.
Vilken då?
Jag lärde mig gå på lina. Och snart måste mamma se, började den. En jättefin om... För Johannes älskade sin mamma väldigt mycket.
Mm.
Jag lärde mig gå på händer. Och strax måste mamma se. Hon var den förnämsta publiken. 5 öre tog jag entré. Det hela var bara ett veskjul, men störde i minsta grand. Och cirkusens namn var präktigt. Den hette Tigerbrand.
Men den begravningen var i alla fall smockad. Och det fanns en specifik ung kvinna där. För Johannes jobbade ju alltså med mig på Brunnsgatan.
Mm.
Och hon hade varit där typ en kväll när Johannes spelade limpan eller någonting. Hon hade träffat honom typ en gång.
Ja.
Och så fick hon för sig att hon skulle gå på hans begravning.
Mm.
Och då sa jag så här till och med. Jag tycker verkligen inte att du ska gå på Johannes begravning. För du kände inte honom. Och det är massa människor där som, inklusive hans barn och hans närmaste vänner, som sörjer jättemycket. Så varför vill du gå? Och hon ville typ gå dit för att glo på kändisar.
Mm.
Och då gick det inte att stoppa henne från det. Hon gick fast. Ja, både jag och Elvira sa att vi...
Nej.
Vi vill inte att du kommer.
Nej.
Hon kom i alla fall, för det var jättemycket kändisar på programmet.
Ja, ja,
ja. Kul. Och det blev vi ju helt av med. Begravningen var helt sekretessbelagd. De som var där, alla som var där, var sådana som var familj eller mycket nära vänner.
Mm.
Och på ett sätt kanske det var bra.
Ja.
Att det inte kunde komma drällande liksom en massa bårlärkor. Varav en del, för jag vet ju vissa som hon inte gillade heller som säkert skulle ha kommit.
Just det.
Jag vet flera som själva ansåg att,
Och skulle de stå där framme vid kistan. Och...
Svin, vid den här defileringen.
Ja. Det slapp ni.
Vi slapp också en defilering som tar en timme, som det gjorde på Johannes begravning och som det gjorde på Gösta Ekmans begravning som jag var på också.
Ja. Svårt med de där defileringarna. Jag var ju på Erik Erikssons begravning.
Oj, det måste ha varit en svinlång defilering.
Kör,
och då måste man ju börja om låten man spelar också.
Ja.
Den måste börja om.
Den tog ju aldrig slut. Och jag blev såhär, men gud, hur ska jag göra här nu? Till slut kom det ju till min bänkrad. Nej, men det här är ju jättekonstigt. Ska jag stå vid Erik? Nej. Alltså det blev väldigt... Jag kände stark press där.
Det blir ju konstigare och konstigare. Jag
kommer inte ens ihåg hur jag gjorde. Jag kan väl aldrig ha... Nej, jag satt väl... Guds skull. Hoppas att jag satt kvar. Men jag vet inte.
Man kan
inte.
Ju bara... Om man har med sig en blomma kan man ju bara gå och lägga den.
Ja, men,
det är ju inte så svårt.
Nej,
det är bara
jag hade ju inte med mig någon blomma.
Man måste ju inte gå fram.
Men om alla går... Ja, men det blir ju löjligt. Det blir ju konstigt. Ska jag sitta där och markera? Ungefär som när jag inte ställer mig upp för kungen.
Har du den grejen?
Ja, den har jag. Fast jag har slutat med nu. Varför att jag började känna att... Jag vet inte.
Jag har aldrig varit i den situationen.
Löjligt liksom.
Men vilka situationer är det där det kan vara så?
Nej, men det är alltid så här, du vet. Om de är med och representerar på så här Polarpriset. Astrid Lindgren Memorial Award och lite Nobelpriskonsert och sådana olika grejer.
Just det, de var ju där, fast då stod vi ju redan upp alla när du och jag var på det där Estonia monumentet.
Ja, just det, då stod jag alla upp. Då fanns ju inga sittplatser. Ja, nej, lite så. Och i början så tyckte jag det var det. Ja, men det kändes liksom förnedrande. Men
det är också jättelöjligt att ställa sig upp för kungen, vad fan.
Ja.
Han skulle aldrig ställa sig upp för dig.
Nej.
Jävla...
Nej, det skulle jag aldrig.
Får det väl vara.
Nej. Ja, det var bra jämförelse. Vad har det med saken att göra? Nej, men varför skulle jag defilera förbi? Men å andra sidan kunde jag tänka så här, ja, men kan jag tona ner min egen betydelse? Vad spelar det för roll? Jag kan väl gå runt där ett
varv. Du kan göra det eller inte göra det. Alltså om det är någon som du inte var...
Spelar roll? Vem bryr sig? Vem bryr sig om jag står där eller inte?
Ingen.
Nej. Men hur som helst... Jag har gått inflation i defileringarna. Mm.
Men vad heter det? Jag kommer ju fixa en... Jag kommer fixa en större minnesstund sen.
Ja.
Där alla kommer välkomna. Som jag ska fixa. Men det tänker jag fan inte göra förrän framåt augusti. Om det ens går. Jag orkar...
Kanske bara ska låta det gå ett år.
Eller ett år. Och då tänker jag mer såna här roliga människor som kanske fler som vill så här... spela musik eller läsa dikter eller ja, det kan vara om ett år igen.
Ja.
Behöver man inte, grejen är att det finns vissa av hennes kompisar som var extremt gamla och var i karantän.
Mm.
De kan ju inte gå på begravning. Och de vill ju pay their respects.
Ja.
Ja, så de ska få göra det.
Ja.
Och sen som det kommer några borrläkor på den, då tänker jag bara ignorera dem. Och sätta upp en hand framför ansiktet. Det tänker jag göra. Jag tänker bara sätta upp en hand framför ansiktet. Och så tycker jag säga till typ Kalle Westerdahl eller någon som är bredvid mig. Har de gått?
Ja.
Är de borta? För det är det enda tillfället när jag har rätt att vara lite såhär snobbish.
Ja.
Tack för att jag fick säga det.
Mm. Nej, men folk som liksom vill trycka ens hand och titta en djupt i ögonen och liksom
däremot
se medlidande ut.
Nej, jag vet att de... det kan vara folk som jag vet har pratat skit om mig och om henne.
Ja.
Kan det mycket väl vara?
Ja, nej, men de liksom genomgår en personlighetsförändring och de är plötsligt jättefina människor bara för en dag.
Alltså, hoppas ni får gå nu. Nej, men jag vet... vilka som var snälla mot mig innan det här hände. Och ni som inte var snälla, jag har icke glömt. Så försök inte.
Du skulle behöva någon sån här liksom, någon sån här maffia. Någon här. Ja, men, eller hur? Så här,
Men någon sån här hardcore-snubbe som bara...
En konsiljere som liksom sorterar... människor.
Jag ska fråga
agnarna från vetet så att rätt person kommer.
Ja, jag ska fråga skådespel som vi har pratat om tidigare i podden. Jag ska fråga Danilo Bejaran, för han ser ut som en konsulier.
Ja.
Han hade ju kunnat vara med i Gudfadern.
Ja.
Så han, jag tycker att han ska vara typ dörrvakt.
Ja.
Han ska ha en sån här snäcka i örat med sån där som ser ut som en gammal telefonsladd.
Det kan man bara liksom bygga en.
Och då ska jag bygga en, den kan vara på låtsas. Och då så ska jag ha någon attributör för att göra det.
Ja.
Och sen så så har jag en lista, en svart lista på personer som inte får komma in.
Ja.
Som Danilo redan vet. Han har liksom repeterat så här, de här får inte komma. Ja. Och då så ska han titta på någon lista och bara var precis som en dörrvakt. Sorry. Nej, vi tar inte emot personer utan...
De kan få sitta på klappstolar i...
Vi har en patraskhörna!
Ja, för det är lite för hårt att de inte släpps in.
Nej, men de får sitta i skamvrån.
Så här. Ja.
Skamvrån bestående personer som har varit extremt taskiga mot mig och Alex.
Ja, för det är bara så att tyvärr, du står inte med på listan, men du kan slå dig ner där, så att säga.
I vår hörna för allmänheten. Där allmänheten får vara.
För då kan det ändå tolkas som ett något storsint och godhjärtat.
Det är en jättefin gest. Att även The Riffraff får vara med. Och de kan höra artister uppträda. De kan tyvärr inte se dem kanske.
Nej.
Men det får kanske ha en liten monitor. Där man kan se mina folk uppträda.
Det funkar exakt som när jag har varit inbjuden till Polarpriset några gånger.
Mm.
Alltså att man får en jättefin inbjudan från Bindefält. En sån där som är liksom...
Och känner sig utvald.
Man vecklar ut och inte vet
hur. Det
regnar lite. meter. Och,
ja. Det är ett dockskåp blir det när man vecklar ut den.
Ja.
Med en så här 3D-figur som är Micke Bindefeld som står och dansar.
Ja, så är det, så är det. Och så står det även, det är dresscode alltihop. Alltså man håller på, man blir nervös och håller på med det där flera dagar. Vad betyder det här för någonting? Det,
då tror man att man ska få sitta bredvid Stevie Wonder. Ja. Då får du googla vad är smart casual.
Ja. Och så går jag antagligen och köper någonting också.
Självklart för tusentals kronor.
Och sen går man, kommer man till konserthuset och så får man gå på röda mattan.
Oj, det får man ändå.
Det är, oh ja, alla släpps in på samma ställe. Röda mattan. Pressfotograferna står.
Så man hinner ändå se några sådana där jättebrända.
Man går in med, man känner sig fortfarande när man står på, går på röda mattan. Så,
ja.
Sådär ja.
Nu, jag har kommit en bit. Hoppas att mina föräldrar ser mig från sin himmel. För jag har kommit en liten bit. Här står jag alltså på den här röda. Men sen.
Nej, men sen. Första sjunkande känslan kommer. När ingen av pressfotograferna.
De bara står helt. De först bara, är så här. Tommy kör på mig. Tommy, titta hit.
Det stannar upp.
Alla får vänta. Alla har fotograferat liksom. Ja. Alla de där.
Ja.
Sen kommer Gunny. Ska jag vända och gå in en gång till?
Ja. Nej.
Och så ler man lite sådär.
Ja.
Där är ju jag. Ja. Att ibland tror jag. Ibland händer det att en, ofta från Expressen, vill ta en bild på mig. Och de andra vet inte vem jag är. Och då när de ser att en fotograf tar en bild på mig. Ja. Då är de såhär, men vem är det? Är det den om vi borde ta bild? Nej. Men vi känner ju inte igen. Men fan, vi ser en bild på den. Carola! Klick. Ja, ja. Där vet vi. Vi behöver aldrig undra över vårt människovärde. Det är lågt.
Ja, det är det.
Jättelågt.
Men vi är fortfarande kvar på den här röda mattan. Och där står ju Mikael Bindefeld i toppen av trappan. Hötorgstrappan. Och
han tar emot. Står där.
Han tar emot alla. Vi är fortfarande på i den.
Vi är i hans, ja. Vi är i hans trollkrets.
Det är vi ju. Men där har man då har han olika alternativ hur han kan välkomna människor.
Nej.
Ja, kan
nej.
Han göra. Jo,
så. Hur? Vad fick du för alternativ? Så han bara hej till dig.
Nej, han vänder bort huvudet till och med.
Han vänder bort huvudet.
Somliga får en diskret nick. Andra får ett handslag. Återigen andra får kindpussen.
Där är Pernilla Wahlgren.
Där, det är de. Det är några få. Ja, ja.
Kindpussen, det är inte lightly som han liksom delar ut den.
Men jag fick inte ens ögonkontakt om man säger så.
Men vet du vad som var kul?
Ja.
Att när väldigt kort efter att du och jag träffade Pernilla i podden.
Mm.
Så var jag på gaygalan. Och då var ju Pernilla där. Och då hade jag först inte tänkt ge mig till känna alls. Men sen så efter ett par glas så tänkte jag äsch. Så då så sa jag hej Pernilla. Och då kramade hon mig. Hon satt mitt emot Bindefeld vid ett bord. Och Bindefeld var först bara, när jag liksom, han såg mig tona upp sig, så då gjorde han ju så här, vred bort huvudet.
Ja.
Sen så fick jag en kram av Pernilla Wahlgren och då så tittade han lite
på.
Jag tänkte, vad fan är det där? Vad fan är det Pernilla kramar som jag inte vet om det är? Fan, jävlar, har jag ju missat någon på min... För jag har ju aldrig stått på någon Bindefeld-lista. Då tänkte han, har jag gjort nu ett faux pas? Därför att Pernilla kramar inte alla.
Han gjorde det bortvända huvudet.
Och sen så...
Och så var det fel.
Var det fel? Så där tror jag att Micke Bindefeld
verkligen borde ha gett dig en diskret nick åtminstone.
Ja, det, då, jag tror att om man blir kramad av en som han kindpussar så åker man upp till nick. Borde det inte vara så?
Jo, absolut. Men det, jag måste bara komma till det. Det som hände sen, apropå det här.
Ja, men var man får
att
vara.
Att tillhöra allmänheten.
Ja.
Sen går man ju till sin plats. Och den är ju inte på parkett om man säger så.
Den
är inte ens på första raden, det vill säga på balkongen. Nej. Den är inte ens liksom på andra raden.
Utan den är uppe i tvättstugan. Den är i tvättstugan bredvid mullrande maskiner.
Det är så.
Nej, men är den, ser den man den scenen?
Högst upp under taket. Alltså.
Så man ser, liksom, man ser, artisterna ser man som små, små prickar, ja, typ som när man åker Paris i jul.
Ja, lite så. Ja. Och där sitter man i sin smart casual
som
dress.
Ingen ser.
Nej.
Ingen blir imponerad. Nej.
Men och sen det, efteråt så åker ju alla iväg på en härlig fest på Villa Källhagen eller på Grands vinterträdgård eller någonting. Och då, vid det laget, så har man ju smitit ut bakvägen. Därför att man har alltid, de som, man får ju även en sånt här åkband.
Mm.
Det går in. De som ska till Grand vinterträdgården får ju ett åkband också.
Och det är så, inte alla ju.
Nej, det är verkligen.
Och då ser man ju.
Ja, då ser man ju det.
Precis som på hotell så här, man ser vilka som är all inclusive.
Just det.
Och där, det får inte du då.
Nej.
Fan vad löjligt. Ja. Men alltså då kan ju vissa så här, Lena Philipsson kan ju säga så här. Här är mitt åk, va?
Ja.
Och Gunilla bara.
Som med det sagt så tycker jag, det ska ni väl ha då?
Vi ska åkband. Ja, men vi ska ha flera nivåer.
Ja.
Alltså, och man måste vara, det ska vara olika färger liksom, så att man måste ha en viss färg på bandet för att ens få till. För det vet jag ju också att när Madonna är på världsturné, då är det ju instruktioner, alltså då är det speciella grupper med människor som faktiskt bara i det aktuella landet jobbar bakom scenen,
ja,
och så.
Ja.
Då är de instruerade att de får inte titta på henne. Alltså, you may not look at the artist. Så kommer det vara. Man måste ha ett visst åkband för att få titta på mig. Ett annat för att få närma sig. Ett tredje för att bara få bete sig som vanligt.
Men alltså, jättebra.
Och Danilo Bejarano ska bestämma över allt. Alltså han ska vara den som liksom verkställer.
Det ska man.
Ja.
Det
Danilo, jag hör av mig.
Ja.
Men då, ni, du var ju förbaskad på Bianca. Det blir tokig.
Måste bara ta en lite kaka.
Men egentligen så tycker jag, alltså vi ska ju göra en recap av det här med vad det är, Bianca. Men om jag hade varit hennes liksom manager eller någonting, då hade jag nog sagt så här, att Bianca, vet du vad? Din vlogg. Din vlogg och ditt Insta, de har ju liksom till en viss genre. Alltså du håller på med det här med ditt smink och så här, och att du har sex jätteofta.
Och lite olika fillers hela tiden.
Ja, ja. Och det är ju absolut ingen fel. Men så alltså, vadå? Folk gör det de vill göra. Knock yourself out för fan.
Mm.
Men. Och här kommer det här lilla, lilla männet. Och nu får Bianca inte tro att vi är emot något. Utom det här. Att det blir väldigt konstigt då. I en ganska lång vlogg. Nej, Gunnar, kan inte du fortsätta? Kan inte du? Nej, men det blir bara väldigt knasigt.
Det här är en magiskt fin klänning ifrån Petra Tungårdens märke Adore. Här har vi mammas present som jag var handla på Nathalie Schuttman. Och nu innan jag har gått så har jag lyssnat på podden Raseriet. Och just det här avsnittet, ska vi se, är om svart historia. Och jag tycker att nu med allting som har hänt, jag hoppas och antar att ingen har missat någonting, att vi alla tar vårt jäkla ansvar att prata om rasism med sina barn, med alla i sin närhet, och att man vågar sig ifrån om någon uttrycker sig fel, och att vi alla liksom lär varandra lite jävla vett, lyssnar på bra poddar, i det här fallet Raseriet, lär oss om svart historia, och vi alla kan bli bättre, inklusive mig liksom, på att aktivt prata om det här. Och känner man någon som är så, att man liksom tar sitt ansvar och säger ifrån och säger till. Och jag känner bara, det måste, ett i det här är att det måste ta slut i hela det här, alltså rasism. Och två är ju också att lära sig om rasism och att lära sig om historia, och att ta sitt ansvar, speciellt som vit privilegierad person, speciellt vi. För att det pratas mycket om svart historia genom oss vita människor.
Det berättar hon. efter att hon har sänt liksom, i början av sin blogg så var det då 3 minuter från, alltså jävligt starkt brandtal apropå George Floyd liksom.
Och det brandtalet var ju helt
ja,
ett brandtal. Och sen så kommer Bianca. Sen kommer Bianca.
Ja.
Åh! Berättar om sitt sminkmärke. Mm. För hon har ju liksom ett eget sminkmärke. Och det är till och med nu en make-up-artist som tycker att det är jättebra. Så att om man inte tror Bianca på hennes ord så kan man faktiskt lyssna på den här make-up-artisten.
Mm.
För den borde ju, hon borde ju veta vad hon pratar
ja.
Om. Så att det här är verkligen bra smink på riktigt.
Ja.
Och Bianca har ju några personliga favorit. Bronzers. Mm. Och ett par också borstar. Mm. Med speciella nummer som hon liksom extra starkt brinner för.
Det är mina favoriter.
Ja, det här är mina favoriter.
Nummer 6.
Och Bianca är 25 år och ser ut som hon är 40 för att hon är så platinikopererad.
Ja.
Vilket är jätteotäckt. Mm. Men det var så hans personliga
nej.
Val.
Nej.
Herregud.
Det gör ingenting. Nej. Men problemet är ju då när hon gör sig liksom till tolk för hela Black Lives Matter. Liksom.
Och samtidigt har en smink. Ett sminkmärke som inte har en enda, vad jag förstår.
Ja, inte en enda nyans.
Som funkar för en som har mörk hud.
Nej.
Är det här som är det som ungdomarna kallar för epic fail?
Mm, det är verkligen det.
Och facepalm och allt vad det heter. Mm. Cringe worthy.
Ja, ja, ja.
Det är så fruktansvärt cringe. Det är så fruktansvärt cringe. Det var det här make-up. Alltså make-up är ju någonting man använder på huden.
Ja.
Det är svårt att komma ifrån. Liksom det är. Nu så är ju vi fel generation för att vara.
Jaha, är det kanske
det är vi inte fel generation.
Allt det här.
Nej,
vi kanske
inte,
vi kanske inte ens ska prata om det här.
Nej, jo det ska vi, för att vi är inte fel generation för att prata om det här. För det kan man inte vara. Däremot så är vi kanske inte de som skulle komma på idén att vara YouTubers. Men om jag vore YouTuber, då skulle jag ändå, alltså, om jag hade bestämt mig för att nu så ska jag faktiskt göra en vlogg, ett vlogginlägg som ska handla om det här. För grundtanken är ju ändå rätt bra.
Men varför
så här,
gör hon det ens? Varför väver hon ens in det här?
Men jag tycker hon hade kunnat göra så att hon gjorde en vlogg som bara hade det budskapet. Och så hade den här, det här brandtalet i början. Mm. Och sen att hon lyssnar på raseriet och tipsar sina jättemånga följare om det. Och sen något om att vi måste läsa på en svart historia. Och så kunde det vara hela vloggen.
Ja.
Och sen kunde hon prata om smink och sånt där i någon annan. Hade varit lite bättre. Men nu håller hon på att säljsnackar.
Fortfarande jätteilla.
Men nu så säljsnackar hon och förstärker säljs. Alltså ungefär som man skulle bli uppringd av en sån här telefonförsäljare.
Mm.
Och den skulle säga så här: hej, Black Lives Matter. Jag heter Jörgen. Och jag undrar vad du har för operatör.
Mm.
På din mobiltelefon. Svarta människor behöver också operatörer på sina mobiltelefoner. Och det stöttar vi på Vodafone. Och därför så undrar jag, är du också för att Black Lives Matter? För i så fall tycker jag att du ska teckna en prenumeration. Ett abonnemang. Med oss, och just nu så får du en Black Lives Matter bandana på köpet. Om du förbinder dig att i 3 år bara använda oss.
Ja.
Det är svinäckligt är vad det är. Det är bajs.
Ja, men det är det ju faktiskt.
Nej, bara nej.
Nej.
Black Lives Matter är inte, det är inte en säljpitch.
Nej, och för att jag tror det måste vara så. Det måste vara så det är tänkt. För att alla influencers vill ju ha flera följare naturligtvis. Och väldigt många av dem berättar om ingående saker om sina liv liksom. Alltså psykisk ohälsa.
Eller att de har något fel på äggstockarna. Eller vad det kan vara.
Någonting som bränner till lite grann, va?
Något
viktigt, ja.
Det kan inte bara vara smink. Det måste vara så här, man måste sälja sin själ, Gunny.
Just det.
Sälja sin själ, annars får man inga pengar.
Nej, så funkar det. Hon tar en liten risk med det här. Lite farligt nästan. Bränner till. Denna vita, privilegierade höginkomsttagare,
bostadsrättsägare som har till och med tvingat fastigheten de bor i att göra om sin hela elgrund, vilket hon har betalat för, för att all belysning i hennes kök ska funka. Mm. Mm. Den
då kostar det ju henne att prata lite grann om någon stackare som har blivit dödad av en polis jättelångt borta.
En politisk fråga.
Ja.
Det är inte så himla kul egentligen liksom, för Bianca kanske att hålla på med.
Nej, det är inte så kul. Så det kostar, och då tänker hon, det är det här jag behöver addera till min vlogg. Till mitt content om mina jävla bronzers och highlighters i nyanser som är totalt exkluderande för människor som inte är vita. Ja. Det har hon. Så har hon räknat ut det.
Och det är egentligen, men då måste man komma ihåg så här.
Och sen, förlåt. Nej.
Jo, fortsätt. Nej. Jag vill att du ska fortsätta, för jag vill höra allt. Jag vill liksom...
Nej, men sen övergår ju den här, när hon då pratar färdigt om det här jävla sminket som man kan beställa, övergår ju allting till att man ska få följa med på Pernilla Wahlgrens morsdag.
Mm. För där är ju faktiskt Bianca planerat spännande överraskningar för sin mamma.
Exakt, ja, då undrar man, vad ska det bli? Vad ska det bli för personliga små överraskningar?
Ska det bli en
Black
Lives Matter demonstration?
Har hon skrivit en dikt? Ska det bli någonting som handlar om deras relation?
Mm.
Eller ska det bara bli att de går först på en fin krog och lunchar och så sedan vidare på något svindyrt hotell i Stockholm?
Men förstår du då, Gunni?
Som ett exempel, som en illustration till white
privilege.
Ja.
White motherfucking privilege.
Och som sådant så är det ju politiskt funktionellt, om man säger så.
Man får ju se.
Man blir ju så jävla arg.
Det blir ju åskådliggjort. Därför att
du har ju lust att gå ut och smälla en gatsten i det där hotellets fönster.
Faktiskt, eller så här, därför att tänk att kunna välja så. Alltså så måste ju, så skulle jag ju känna. Men tänk att kunna välja. Var Bianca och kunna välja så här. Där ska jag ha som en liten bit av mitt content. För det är inne nu. Det är det som händer just nu på sociala medier.
Just det.
Är att folk har den här svarta rutan.
Just det.
Och då hoppar man på den trenden.
Just det.
Ungefär som att förut så kanske det var så här. Ja, jag vet. Alltså när corona pikade i sociala medier. Då var det som, men jag förstår. Men om man använder min så här paljettmunskydd. Då, alltså det är som att livet inte finns på riktigt.
Nej.
Livet finns inte på riktigt.
Nej.
Utan allting är en fiktion i ett sociala medier.
Ja.
Men grejen är att ändå finns livet på riktigt. Därför att det här omsätts i total ekonomisk trygghet. Bianca är 100% ekonomiskt trygg på grund av att hon är korkad.
Ja.
Hon är belönad.
Ja.
Det här tycker jag är så viktigt att komma ihåg. För jag tycker det är tröstrikt på ett sätt att livet är så fruktansvärt orättvist. Alltså det finns ju säkert massa människor som både behöver och förtjänar alla de här miljonerna mycket, mycket mer än Bianca. Men livet är så orättvist att man kan bli rikligt belönad för att vara puckad och cynisk.
Mm.
Och då behöver man inte ha så dåligt samvete själv, tycker jag. För att man eventuellt inte själv är miljonär eller inte själv har liksom... För då tänker man att nej, det är inte så att de bästa människorna har det bäst. Verkligen inte.
Verkligen inte.
Utan Bianca kan sitta där och ha
snips. Det kan vara
snips.
Precis tvärtom.
Det kan till och med vara tvärtom. Kolla på Donald Trump till exempel. Men så där, nu vill jag inte jämföra Bianca med Donald Trump på minsta sätt. Men...
Nej, men vadå? Kolla på Epstein.
Ja, men han...
Kolla på varenda... Kolla på Rausing. Kolla på...
Men alla
som...
de här.
Ja.
Det kanske krävs ett visst mått av kyla för att verkligen get ahead in life, liksom. Nu ska vi inte dra
det
så.
Nej, det ska vi ju inte.
Nu har vi kommit bort från
vi
själva...
Vi har fortfarande ämnet. Anders Wall.
Ja, vi har fortfarande Benny Andersson. Men det är inte så. Utan nej.
Nej.
Men däremot så är det här är ändå att, minst sagt, om vi nu ska uttrycka oss väldigt milt, gå över en gräns, Bianca. Nu går du över en gräns. Det är en sak att du håller på så här. Du får jättegärna sälja din oro över om du ska vara ihop med Filipp eller inte, eller att du har vaxat din snippa, eller vad det nu
är. Det är inte det vi pratar om.
Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om att sen finns det frågor som faktiskt är livsavgörande för andra människor. Ja. Frågor som är, ja, som helt enkelt är fullständigt avgörande för världen och för väldigt många enskilda människor som i likhet med dig, Bianca, också kallar sig själva för jag. De tänker också jag om sig själva. Och du kan inte gå och liksom använda så här allvarliga frågor som krok för dina bronzers. Det funkar inte! Sluta!
Martina, hur känns det här?
Det är ju väldigt trivsamt att få vara här i den här estetiskt tilltalande miljön. Samspråka om olika saker. Jag tror att människor i chock och kris faktiskt... Jag ska tala för mig själv. För mig är det bra att få faktiskt göra saker som jag är van vid att göra. Att det inre kaoset omgärdas ändå av en sorts yttre normalitet. Det tror jag är jätteviktigt. Jag tror att om jag skulle typ sjukskriva mig i ett år och så här ägna mig åt att bara kontemplera, jag tror att risken är att det skulle få min ångest att slå i taket. Jag måste få känna igen mitt liv så mycket det går. Så tack, kära lyssnare, för att ni finns.
Och då ska jag fråga dig den här trygga frågan som gör att du känner igen den här podden. Hur var maten?
Den var ju faktiskt ganska god. Den var ju inte så mättande kanske. Eller den var, det...
var den inte?
Ja, eller kanske den var för dig. Grejen är att jag har ju nu fått, kanske min ämnesomsättning som är rubbad också. Jag goffar jättemycket. Jag äter liksom hela tiden och går ner i vikt samtidigt. Jag går ner i vikt mer effektivt än jag gjorde när jag var med i den där TV4s hälsoresa. Det var också effektivt, men den här ångesten är mycket mer effektiv. Det spelar ingen roll vad jag äter. Jag magrar. Så det är tips.
Jättebra skönhetstips.
Skönhetstips, råkar ut för en katastrof eller en livsomvälvande händelse, så rasar de där, så försvinner de där kärleksomdagen alldeles av sig. Men det var god. Hur många getingar sätter du på din mat?
Nej, men det var väldigt gott och mättande tycker jag då, på andra sidan. Det var helt liksom, ja, 3,5 kanske. Alltså, det var helt okej. Det var lite så här, kanske lite sladdrig konsistens och sådär. Men jag tycker att det är väldigt skönt att komma till ett ställe där det egentligen bara finns vegetarisk mat. Och det är inte så
behöver man inte hålla på och giddra.
Nej. Det är bra, och det är en jättefin miljö här. Den är kanske lite för fin för dig, Martina.
Vet du vad de där lila blommorna heter?
Jag tror att det är allium.
Det skapar också trygghet, för sådana har vi också i Vällingby. Sådana
bollar liksom.
Ja, lila bollar, de är jättefina. Min son Morris har ju helt oväntat blivit någon sorts trädgårdsmästare. Fast vi har ju ingen trädgård, så hans variant är att helt enkelt köpa krukväxter på Hemköp. Som han sen vårdar. Jag gör ingenting.
Var står de? Inne eller ute?
Alltså han ställer ut dem på balkongen. Men sen så tar han in dem på kvällen för att de inte ska frysa.
Åh, vad fint.
Och så tar han reda på liksom hur mycket vatten de ska ha. Så de har levt liksom i ett par månader som han har skött dem. Alltså en 13-årig pojke som själv kommer på, jag vill ha växter. Är inte det jättegulligt?
Jättefint är det.
Hellre det än att
finns,
han liksom är ute och säljer knark.
Det finns hopp om ungdomarna.
Ja, men på ett sätt. Han har aldrig varit i slagsmål. Han gör inte såna gangsta saker.
Nej.
Han vattnar sina blommor.
Ja.
Morris.
Men vad har hänt mer sen sist? Det känns som att det är otroligt länge sedan vi sågs.
Ja, det är ju det. Men
jag har varit hos gynekologen.
Hur gick det?
Det är något av det. Det är en stor sak som har hänt i mitt liv.
Alltså, hur ofta händer det?
Det går ju, jag är väldigt, väldigt sällan. Och nu har det gått så lång tid att det är nästan som att man skäms för att sätta sig i den där stolen.
Så du låg ändå i den stolen och liksom...
Ja.
Men hur var det då?
För att mina gynekologer har liksom... En gick i pension. Och sen gick jag till nästa. Och då tänkte jag att jag skulle ta ut min hormonspiral. Som jag satte in efter att... När jag, liksom 1999 efter att jag hade fått mitt sista barn.
Ja.
Den har jag
haft. Så den har suttit kvar?
Den har bara suttit kvar. Och så bara tänkte jag, kan inte du ta ut den, tänkte jag till honom. Det var någon på Sofiahemmet. Fint ska det vara.
Jo.
Ja.
Det är en snippa, men vill du sannolikt gå till en riffraff gynekolog.
Så skrev jag där och han tittade efter och tyckte att den där, det ser väl bra ut. Den kan väl sitta där, tyckte han.
Men varför?
Jaha, är det något bra med det? Inte vet jag. Nej, men den gör ju ingen skada. Nej, men då så. Har du något besvär av den? Nej. Nej, då låter vi den sitta. Och sen gick det liksom ett antal år till och så försökte jag, tänkte nej, nu får jag ta ut den, nu är ju klimakteriet, nu får ju sluta liksom. Vad ska den vara där för?
Men herregud, din hormonspiral, ja. Tänk om du får så här skägg och basröst. Och
nej, men den är så att jag har ju...
Jag tycker det är bra, vill du känna på mina bollar?
Det så blir det ju inte.
Är det så de funkar? Jag vet
nej.
Inte. Nej. Nej, då har Karin slutat att jobba på någon sån klinik för fertilitets... Du vet, en sån klinik.
Får folk att bli på chocken?
Ja. Mm. Nej, han var mer intresserad av det tydligen än att ta ut hormonspiran.
Ja.
Sen tog det, då dröjde det ännu... Och nu närmar jag mig de 60 här. Nu får det väl ändå vara bra. Så då kollade jag lite och så gick jag till den närmaste, då ringde jag till Skärholmen och frågade om de hade tid. Och det var fredag och de sa bara, kan du komma på måndag? Ja visst, det kan jag göra. Så gick jag tid på måndag, så gick jag in där och så blev man tempad och handspritad och fick ett munskydd.
Mm. Men inte ett snippskydd?
Nej, inget snippskydd, munskydd.
Okej.
Okay. Vad det är jobbigt att ha munskydd på sig.
Jag har inte ens testat. Jag tror inte att jag någonsin har haft ett munskydd.
Det som händer är att man blir alldeles varm. Man blir alldeles varm i hela ansiktet. Och sen så ångar det ju då upp bakom glasögonen så att man ser ju ingenting.
Men vilken utsatt situation. Hade du på dig munskyddet när du låg i gynekologstolen?
Ja.
Det måste ha känts... Jag skulle ha känt mig utsatt och kvävd.
Ja, det gick bra. För att det var, och så var det en nej men jag vet inte, han var bra. Han
frågade, det
var manlig också. För jag brukar också försäkra mig om 100 miljoner grejer. Men nu tänkte jag bara, nu får de ta bort den.
Ja.
Vem som helst, men hur svårt kan
de
det vara?
De gör ju ingenting som de tror att det inte är bra. Nej.
Och han frågade olika saker om min mamma och min pappa. Och...
Vad frågade om din pappa?
Ja.
Om han hade några underlivsproblem? Ja,
nej,
eller vadå?
Nej, så här, när de hade dött och vad de hade dött av och sådana saker.
Va?
Ja!
Varför spelar det roll för när man skulle ta spiral?
Jag tyckte det var mycket förtroendeingivande. Han skulle ju inte bara ta, han skulle undersöka. Men jag ville väl veta hur jag mådde. Jag ville väl veta hur min pappa dog. Det var väl bra?
Det var väl jättebra. Jag bara undrar vad han... Om du hade sagt så här, min pappa dog när han var 30, hade han sagt nej men usch då, nej men då låter vi den här sitta kvar.
Alltså, ja men återigen, det var ju inte bara, jag vill ju bli undersökt.
Jag är störst där, han är ju läkare.
Han har väl inte tunnelseende? Eller på
tunnelseende var ordet. Tunnelseende var verkligen ordet. Nej, ja, en gynekolog är läkare, ja. Han ville göra en allmän bedömning.
Ja.
Det var jättekul.
Det var väl jättekul. Kul var det. Det var bra,
men snällt av honom.
Jag fick en bra... känsla på.
Men sen så ändå, men det gjorde han det innan han började bläddra.
Innan? Det var liksom, vi har satt vid skrivbordet. Han tittade mig aldrig i ögonen. Han hade en sån där GV-blick. Så han tittade snett neråt istället.
Var han typ i din ålder? Alltså, var han...
Ja, det kan han ha varit. Ja.
Var han snygg?
Doktor Janors. Nej,
Doktor Janors.
Ja.
Nej, jag ska inte. Okej. Men okej, han tittade dig aldrig i ögonen. Utan nej, han var GV.
Ja, han var lite GV. Ja. Men,
men det är mysigt.
Han hade en vänlig stil. Men det är jobbigt också för folk som frågar, hur mår du? Titta en djupt i ögonen.
Nej, men det kan vara lite
integritet. Behöver inte göra det.
Nej.
Det räcker med att man får svara på de där frågorna.
Precis,
och sen
ska vara
var
proffs.
Det ju bara då in och, ja, varsågod och klä av dig. Och jag hade ju förberett mig, jag hade en klänning. För jag tycker alltid det känns så fånigt att bara ha en liten t-shirt och gå ut där.
Just att det är jobbigt att ta av sig byxor för öppen ridå. Ja, det är något obehagligt med
ja,
det.
Även om man måste, man får ju dra för
ja.
När man drar av dem.
Men nu behövde du bara ta av dig småbyxorna. Nu
tar jag bara av småbyxorna och så la jag mig.
Var gjorde du av dem liksom?
De
du kan ha dem
där.
Som mössa med den här, som sån här läkarmössa. Alltså, jag brukar gilla att sniffa lite för att liksom få upp mitt väderkorn innan jag börjar bläddra. Nej, så var det inte. Utan du var eller från dem och sen så la du dig i dem där.
Sen la jag mig i den, satte jag mig upp i den här stolen. Mm. Och då brukar ju det där jobbiga komma. Den där, det kommer ju alltid. Man kommer ju alltid till en tidpunkt när gynekologen ber en komma lite.
Ja, komma lite framåt.
Kan du komma?
Det slår aldrig fel.
Lite mer.
Nästa gång om jag någonsin mer går till gynekolog så ska jag försöka lägga mig så långt fram som möjligt.
Ja, man gör ju det. Man lägger sig men så långt fram så man ramlar ju nästan. Man tippar ju nästan
så här, kan du ha röven utanför gynekologstolen börjar de
så bara känner att man ligger liksom verkligen och skrevar upp sig där.
Ja, ja.
Nej, inte här.
Inte här.
Här hade man en stol som han kunde vrida upp.
Så att man inte behöver
hålla
på och
hasa.
Det
är lite som en tandläkarstol fast en gynstol om du förstår.
Någon har varit smart och tänkt, det är irriterande det där att man alltid måste hasa framåt.
Ja. Utan lutades jag bakåt på ett väldigt skönt sätt liksom.
Och då behövde inte du ta ansvar för att liksom.
Hur mycket? Är det bra nu? Jag ska vara
färdig. Men det är lite obehagligt att behöva liksom aktivt göra sin.
Ja,
åtkomlig. Nej, bara nej.
Ja. Nej. Det tycker jag, det är deras ansvar.
Men var han nöjd med din framskärt? Alltså sa han så här, det är ett praktexemplar.
Jag tänker faktiskt inte gå in på det i detalj.
Men tog han bort den där spiralen?
Ja!
Han tyckte det var
det såg bra ut, nu tar vi bort den. Och men nu kommer det kännas lite grann. Och det kändes lite grann, men det var
gjorde inte jätteont.
Ingen fara alls. Nej. Så nu är jag av med den, jag känner mig som en ny människa.
Det är lite som det här med att göra hål i örat fast tvärtom. Man gör liksom ändå någon. Nej, det är inte alls det så. Men
jag kan inte komma på vad det, hur det skulle likna det riktigt. Det är ju inte.
Ja. Nej, men du har ju fått bort det enda främmande föremål du hade in i din kropp.
Ja.
I suppose om du inte har blivit skjuten någon gång eller något. Men så nu har du ingenting.
Och det är för det känns helt odramatiskt. För jag är ju inte klimakteriet. Det kommer hända dig med. Jag är inte i den fasen. Det är helt
hända dig.
Du vet det där TV.
Den enorma fixeringen.
Ja, ja. Nej.
Nej.
Utan det var bara nej. Det är något skräp i min kropp. Ta bort det.
Ja, men det måste ju vara skönt att bara ha din kropp och inte liksom vara bärare av något främmande föremål. Men det var jättebra. Ja.
Och sen
men
så skrev han ut lite olika saker till mig som var väldigt så här, ändamålsenliga grejer. Ja. Som jag behövde. Men, som har gjort att mitt liv är faktiskt genast lite bättre.
Men märker man någon skillnad? Eller alltså en hormonspiral utsöndrar hormoner.
Ja, fast det har ju slutat göra för länge sedan.
Alltså då var det bara själva sakföremålet. Fick du se den?
Nej, jag bad inte om det.
Du sa inte att du ville ta hem den och liksom ha den som prydnadsföremål. Ge den till din man.
Vad jag tänker på nu. Nu tänker jag på den här obducenten i dokumentären om Epstein. Det finns ju en dokumentär på Netflix, tror jag den går. Netflix.
Netflix, ja. Jag tänkte att jag ska
Nextflix. Men för där är det nämligen en uråldrig obducent som står och håller i en tungmuskel.
Varför det?
Varför? Därför att han på något sätt ska bevisa, eller han ska ändå ifrågasätta huruvida det är rimligt att Epstein tog livet av sig.
Men vadå? Hävdar
han, han står och sladdrar med den där grejen.
Och så här viftar med den som en liten vimpel.
Ja, och det är en liten.
Jag måste se det här.
Den är ungefär så äcklig som jag föreställer mig att den där hormonspiralen kanske var.
Jo! Men Gunilla,
så jag vill verkligen inte titta på den. Och det får jag säga också, det här är den svagaste länken i hela den här dokumentären. Det är det minst intressanta. Men ändå kommer jag för evigt ha den här lilla kroppsdelen etsad på min näthinna för det såg så vidrigt ut.
Fy fan vad vidrigt att liksom gå och hålla på och slabba. Ja, jag tycker han kunde ha bara...
sina gammelmansfingrar också.
Men kunde han inte bara förklara med ord? Använd ord.
Ja, ja. Nej, det kunde han inte. Det
skulle, nej, han måste
det skulle
vitta.
Sommas in på den där. Nej. Ja, det var äckligt.
Men alltså, anser de, vad anser de att... Alltså, vad var metoden för Epsteins självmord?
Lakan.
Lakanshängning. Ja, ja, ja. Aha, och då menar den där obducenten att då skulle tungan inte ha sett ut.
Nej, då skulle ha brotten på tungmuskeln sett annorlunda ut.
Ja, okej. Ja. Fine, ja. Men stå inte och slabba. Sluta slabba.
Ja, så är det. Ja, ja, men du.
Ja.
Tiden går fort när man är rolig.
Ja, men lyssnarna, nu är vi liksom igång igen.
Så ja. nu är vi igång.
Jag vet inte, vi kanske inte ska ta något sommaruppehåll i sommar.
Eller? Nej, vi kanske inte ska göra det.
Vi har redan haft ett uppehåll nu.
Nej.
Kanske bara kör hårt.
Vi kör hårt. Om, men nästa gång så får det bli via Skype.
Ja.
Det går jättebra, för då är jag uppe i stugan. Ja. Men det blir väl bra.
Blir jättebra.
Ja.
Då kanske jag får se Balto via Skype också. Mm. Det fick jag förra gången. Han stod där och...
Det ska du få. Och det var så fint att träffa dig igen. Och nu stänger vi av
mikrofonen
så vi pratar lite privat också.
Ja.
Ja, men miam, miam. Hej då.
Men inget drar på glädjen jag får av dig igen. När jag går in i mörkren som sjunger viskar jag i natten ditt vackra starka namn. Det är min fruktansvärda saknad som ett småbarn i din famn.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.